tystnaden.
Hej Klara.
Hej, du, jag har glömt att kolla hur det gick i matchen Hammarby damfotboll, Hammarby Rosengård, som jag hade tänkt att kolla på idag.
Jaha, ska du göra det nu mitt under podden? För att det är så spännande att live uppdatera.
Nej, men jag gissar att Rosengård vann.
Okej, är det något vi är glada eller ledsna över?
Nej, men de är ascoola, de är väldigt bra, och Hammarby är ju så här, Hammarby är ju ett kul lag att gilla om man gillar lag och sånt där, därför att de är ju inte så bra. Alltså helt ärligt, förlåt, men men det går liksom upp och ner hela tiden, och de åker ut i allsvenskan, både herrar och damer. Jag följer bara damfotbollen, och det är därför det är lite härligt att så här gilla dem. Så att man är liksom, som Hammarbyare, van vid att de får stryk. Men Rosengård har väldigt många bra, kända spelare. Ja, skitsamma. Det är en annan del av mitt liv.
Ja, jag hade faktiskt ingen aning om att du följde fotboll.
Nej, men det är som egentligen är jag rätt ointresserad av fotboll. Och jag är också världens... Alltså jag har så dåligt bollsinne. Så att det är... ja, det behöver vi inte ens prata om. Men 2016 till 2018 så var jag pressansvarig för Hammarby damfotboll.
Va?
Ideellt.
Nej, men.
Ja.
Vad coolt.
Och det var på den tiden, det var nämligen så, om man ska prata om det här med idrott för kvinnor och så på den tiden så var Hammarby damfotboll en ideell förening, och Hammarby herrfotboll är ju sedan länge ett aktiebolag. Mm. Du vet, Zlatan-laget och så vidare. Och jag engagerade sig i det där för att jag kände att det är så mycket som är sjukt med den här uppdelningen. För att damerna på den tiden när jag började så var de i allsvenskan, och det var inte herrarna. Och damerna fick till exempel inte spela på, de hade ingen allsvensk arena, hemarena, för den var inte godkänd för allsvenskan. För det finns massa regler för liksom en allsvensk arena, till exempel hur det ska vara med publikplatser och sånt där. Så att de hade liksom, de fick ju inte spela på Tele2 såklart, för det var herrarnas. Så att det var, jag engagerade mig i det där för att jag bara kände så här, det är så mycket med det här, att de här kvinnorna jobbar heltid, att de får skitdåliga speltider. De kunde få så här speltid fredag kväll i en allsvensk match för att så här, pojkar födda 94 skulle träna innan och sånt. Så att det var en lärorik period, men jag slutade faktiskt, i samma veva som jag slutade så blev faktiskt Hammarby Dam upptagna i aktiebolaget, vilket var ju så här, det var ju det vi liksom strävade efter i kommunikationsarbetet. Och sen dess så har de ju säkerligen mycket bättre resurser och så, men det började ta så jäkla mycket tid, du vet, ibland när det var så här matchperiod, då kunde jag hålla på med det där 20 timmar i veckan, och så slutade det med, när, du vet, ideell verksamhet, det är ju, helt plötsligt så stod jag där och köpte bullar och hade hand om funktionärer och så här, städade i typ i omklädningsrum, och jag bara, till slut så gick det inte. Och sen var också faktiskt en rolig historia, var att det var en person som var engagerad i föreningen som visade sig vara ett internettroll som hatade mig.
Va?
Ja, alltså det här var så jäkla sjukt, som satt i styrelsen och visade sig hata mig och skrev anonyma mejl till mig. För grejen är att Bayern fans är ju liksom, Hammarby är ju ingenting utan sina fans, så är det ju. Så började jag få massa anonyma mejl från olika så här e-postadresser som var så här, om att Bayern fans var så här missnöjda med presskommunikationen. Och att allting var så himla dåligt med det. Och sen visade det sig att det var en person som så här var högt upp engagerad i föreningen, som typ var lite svartsjuk på mig.
Oj!
Som höll på så här, ja, det var så jäkla sjukt. Alltså, men du vet, ideella föreningar, jag älskar det, och jag brukar alltid ha minst ett ideellt engagemang i mitt liv varje år. Förra året var det den här ideella träningsgruppen för nyanlända som jag hade. Men det drar ju också till sig en del människor. Det är ju mycket som är speciellt i den ideella världen. Och jag kände så här till slut att my work here is done. Men ja, lång historia. Så därför sen dess så följer jag alltid Hammarby damfotboll.
Intressant. Jag har väldigt mycket respekt för folk som engagerar sig i föreningar och allt som är ideellt. För jag har ju försökt göra liknande grejer. Jag kommer ihåg att jag gick till Röda Korset en gång för att stå i kaféet och laga mat. Men sen kom jag på, jag var väl kanske 15, kom på att jaha, här får jag inga pengar. Så då gick jag vidare. Och sen nu så satt jag i valberedningen för min bostadsrättsförening. Och så lyckades de glömma bort mig. För att jag har varit så inkognito. Och så kom någon och knackade på dörren och ursäktade sig så mycket. För att säga, oj, 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 ja, det hände så himla mycket. Så då gjorde en underbar tant som bor i mitt hus som ursäktade sig så mycket. Och sa att förlåt, förlåt, hur känns det här, Lydia? Så ärligt talat. Det känns jättebra. Det känns ju mycket bättre än att... Jag är så dålig på att ta ansvar, Klara. Jag skäms faktiskt lite över det. Jag liksom ställer inte upp och därför respekterar jag att du säger något så nobelt som att du alltid vill ha i alla fall något ideellt engagemang varje år. När började det bli så?
Nej men, när började det bli så? Alltså, jag har haft jättemånga stökiga år i mitt liv där jag verkligen har, det enda jag har engagerat mig i har varit i vilka klubbar jag ska gå på till helgen och om jag ser till lite snygg ut och sådär. Men sen, alltså när jag var liksom, ideellt engagemang började nog i typ högstadiet, för då lärde jag mig att man fick godkänd frånvaro om man skolkade och om man demonstrerade.
Ja,
det var någon sån konstig loop in the matrix. Och på den tiden, det här var väl länge sedan, då var det jättemycket samhällsengagemang kring barn- och studiebidraget som man då på den tiden pratade om att dra in. Så man sänkte studiebidraget. Först så var studiebidraget, jag vet inte vad det är nu för tiden ens en gång, men man sänkte det, först så var det 960 kronor i månaden på min tid och sen så sänkte man det till 750. Och då höll massa elever då på att demonstrera mot det här. Jag började åka in till stan då eftersom att man ju då kunde alltså då få åka in till stan, i Stockholm pratade vi om, Sergels torg, och skolka och gå på demonstrationer och skrika och sånt där. Och sen så fick man godkänd frånvaro för det. Så mina föräldrar fyllde i massa så här frånvarolappar. För de mina föräldrar kommer från, jag är uppväxt i så här progg 70-tals vänsterfamilj. Jag har inget mellannamn för att mina föräldrar tyckte det var borgerligt och sådär. Så de tyckte ju så här, det är bra, Klara har ett samhällsengagemang. Men det där var ju ganska mycket grundat i liksom någon slags ego och sådär. Men då en gång minns jag, ett så här roligt minne var att det var en stor demonstration på Sergels torg. Och så, jag hade liksom ingenting med det här att göra överhuvudtaget. Jag var ju som sagt bara där för att skolka. Och så var det någon som saknades för att hålla ett tal. Och så var det någon som vände sig till mig och bara, kan inte du hålla tal? Och då var det Sven Wolter som höll talet innan mig.
Okej.
Så att han, så här presenterade mig och så fick jag en så här lapp i handen och så skrek jag ut i någon så här megafon över Sergels torg så här, finns det några elever här idag? Och alla bara, ja! Så, så vissa gamla kompisar till mig brukar ta upp det med så här, jag minns när du höll tal på Sergels torg med Sven Wolter. Jag tror att det var så här, elevorganisationen hette eller någonting. Så då höll jag på med det och sen började vi demonstrera mot kärnvapens atomsprängningarna i Mururoa-atollen, franska, och då höll vi på med det. Så att, och jag skickade ju till dig idag en så här meme-lista på så här saker som du har gjort under ditt liv. Hur många poäng får du om du inte har gjort dem? Och då var det ju så här bland annat I have been arrested. För då var det nämligen, sen kom jag också in i hela den antirasiströrelsen. Och gud, stoppa mig snart, Lydia. Då blev jag en gång gripen av polisen som då, det var så här stökiga demonstrationer mot rasism och så blev vi alla utskjutsade i skogen utanför Stockholm, typ Jakobsberg eller något sånt där tror jag. Så blev vi avsläppta där och så fick man liksom, men då var ju vi mindreåriga så vi, det blev inget liksom åtal eller något sånt där. Men om det räknas som arresterad så checkar jag in på den där.
Alltså det är så jävla, det är ju det här att delvis så har vi pratat mycket om så här, prestationskomplex och att man kan, jag till exempel känner att ja, men jag gör för lite med min tid. Jag latar mig bara, jag borde ha kommit längre. Och du säger till mig att, nej men Lydia, tidiga 20 åren är till för att laja runt lite. Men så har du alla de här historierna hela tiden. Du är ju en jävla kulsprut av roliga grejer som har hänt. Och då känner jag att ja, men, om jag inte blir bildad och framgångsrik i min karriär, då måste jag i alla fall ha så här, rövarhistorier.
Men du har ju rövarhistorier. Du har ju fan lyft 1000 ton, åkt runt i Sverige och gjort det och sen pratat om det i någon jäkla podd med två tanter.
Men hur jävla mycket av en rövarhistoria är det så här, ja, men jag åkte till Örebro och så bytte jag skorna passet innan så att mina vinklar i knäböjen blev lite annorlunda. Du kan fan inte lägga det bredvid att man, vadå, vad gjorde ni? Snodde en bil? Vad pratade de förut? Inte snodde en bil, du krockade in i en
krockade
bil.
En färdtjänstbuss.
Exakt. Du kan inte sätta dem bredvid varandra.
Nej, men alltså, du måste också tänka på att det var andra tider då. Alltså, vi ska ju prata lite om det här med imposter syndrome idag. Och som jag sa till dig när vi pratade om det här med prestationsångest över ålder, är att liksom, när jag var i din ålder, då var det ju tänkt så att man skulle ha några så här storm und drang år, som Goethe kallade det. Alltså, nu kanske jag i och för sig tillhörde liksom en stökigare del av min generation, men i de kretsar som jag rörde mig så var det liksom inte så att någon var färdig läkare när man var 25. Alltså, idag är det ju så. Utan då var det ju så här, jag tar ett år i Spanien och läser spanska och tar CSN och jag jobbar lite extra. Alltså, de åren var ju till för att man skulle ta reda på vad man ville göra med sitt liv. Alltså, det var ju, jag har haft så mycket konstiga extra jobb under de här åren, men mitt fokus var ju liksom väldigt mycket på mig själv. Och det låter ju som att så här, jag var en bra person för att jag liksom demonstrerade mot rasismen, men det var ju väldigt mycket grundat i att jag bara ville hela tiden kasta mig ut i massa så här knäppa grejer hela tiden. Och ja, jag har gjort jättemycket knäppa grejer, men jag hade säkert också massa ångest över att jag borde göra någonting med mitt liv liksom. Jag har alltid haft utbildningskomplex till exempel. Jag har ingen examen i någonting. Men idag är ju det någonting som jag, i liksom de karriärskretsar som jag figurerar i, för idag jobbar jag, undervisar jag ju i den kommunikationsbranschen som jag är aktiv i på yrkesskolan för den liksom. Och då brukar jag lyfta fram det som så här, det är också bra att vara self-made, för man måste ju också ha levt lite grann för att kunna sätta saker i ett visst perspektiv. Men, och liksom, jag tycker det verkar finnas en ohälsosam stress för personer i din ålder idag. Och det kan jag ju se bara på min 13-åring som går ut sexan nu. Att hon oroar sig över att hon inte har A i alla ämnen i skolan. Alltså, hon har A i de flesta ämnen, vilket jag tycker är helt sjukt. Varför ska hon ens behöva tänka på det liksom? Och det är ju någonting fel med vårt system som gör att så unga människor ska sätta den pressen på sig själva. För det, de här betygen i sexan är ju totalt inget värt liksom. Mm. Alltså, jag menar, hon kommer börja sjuan oavsett vad hon har för betyg. Men så att jag tycker lite synd om din generation som känner så mycket stress över saker på det sättet. För jag ser ju också en så här extremt ambitiös generation ifrån din ålder som håller på så här med det här med karriär och grejer. Och man bara, men gud, du ska så här jobba tills du är, vad blir det nu? Vad säger de nu för tiden? 73 typ, för att kunna få en rimlig pension.
Mm.
Alltså, allt det där kan man ju göra sen. Alltså, nu när jag är 40 så har jag ju tittat jättemycket på utbildningar så här, för att jag förra året förlorade massa jobb på grund av pandemin. Och tänkt så här, men jag kanske kan läsa en kurs bara för att det är kul. Och sånt som jag tycker är kul och skulle vilja läsa nu, det är typ filosofi och idéhistoria och sådana saker tycker jag är spännande. Och när jag läste media- och kommunikationsvetenskap på Journalisthögskolan i Stockholm när jag var, fan vad gammal var jag då? 21-22. Jag fattade ju ingenting liksom. Jag hade så jäkla svårt, för jag hade haft jättedåliga betyg och varit en värsting och sen fått plugga på komvux. Jag hade ingen studieteknik. Jag trodde att man skulle läsa alla böcker som man fick. Det enda sättet jag klarade mig på var, eftersom jag då är ganska socialt kompetent, så fattade jag att om jag sätter mig bredvid de här duktiga eleverna så kan jag lära mig vad de gör, hur de gör för det här. Så då klarade jag mig liksom lite grann på grund av att jag började då hänga med dem. Men alltså, jag skulle ju få ut otroligt mycket mer av att läsa en utbildning idag. För att jag har levt lite liksom. Men, och fan, stress. Jag vill verkligen inte att mina barn ska behöva uppleva stress kring så här jobb och sånt. Det är så jävla kass. Och det är ju ingen som kan någonting i min ålder om någonting ändå. Så att det är inget man behöver oroa sig för.
Det är så himla roligt att du säger det. Just det där med att man inte begriper utbildningen i vissa åldrar eller vissa liksom faser av livet. För så kände ju... Jag kan ju känna att mina skolår var lite av ett slöseri med tid. Så jag fick höga betyg. Jag presterade skitbra. Jag var liksom ett klassiskt A-barn. Eller ett MVG-barn, eller ett femma-barn, eller vad man nu ska säga. Men det är ju inte så att jag har fått med mig så jäkla mycket. Jag var duktig på att veta vad läraren ville ha på ett prov. Jag var duktig på att improvisera. Jag var bra på att presentera saker framför klassen. Men just det här att... Och sen så var jag jävligt bra på att fuska också. Jag hade många innovativa...
Men det är viktigt att kunna.
Jag menar det var alltid det jag sa. Att så här, livet handlar om att fuska. Det är man spelar inte med helt transparenta och ärliga kort i livet. Utan man...
Ja, men vad är fuska liksom? Alltså, det handlar ju om, det är det jag ser på som mina barns skolgång idag. Det som skolan är bättre på idag, tycker jag, än när jag gick. Det är ju att det är mindre det här fokus på att man ska lära in saker och rabbla saker. Utan det handlar ju mer idag om att de ska beskriva hur de tog reda på informationen. Mm. Alltså, vad var din strategi? Alltså, när jag gick i trean i gymnasiet och man skulle skriva specialarbete, jag vet inte om man gör sånt nu för tiden, men det gjorde man på min tid. För att få liksom, då fick man, det här är så hemskt, Lydia, för nu förstår du hur gammal jag är. Då fick man hänvisa till faktakälla /internet.
Ja, det är otroligt.
Ja, och jag tror att det är ju bättre, alltså att fuska är ju också en strategi att lära sig hur man ska ta reda på information.
Mm. Ja, gud, alltså så här, vad fan, hur man jobbade också med plagiat till exempel i grund och eller i gymnasieskolan också var väldigt kreativt. Alltså när jag hade lite tid brukade jag Google translata engelska texter och sen så bara fixa till språket. Och det tog mig igenom skolan väldigt fint. Och det vill jag säga är en strategi som används i arbetslivet.
Så ja, men herregud, ja.
Att jag var innovativ genom att inte vara innovativ, egentligen.
Ja, men det handlar ju ändå om någon slags källkritik, för jag antar att du inte lämnade in en text som... Jag minns, alltså precis när jag var i den där åldern, specialarbetsåldern, då ändrade man det här med att inte få skriva då faktakälla internet. Och det var på grund av en stor grej som kom ut i media där en kille i gymnasiet då hade skrivit ett specialarbete om att förintelsen inte hade skett. Där han då hade hänvisat till internet som faktakälla. Och då började man prata om det här med källkritik. Så jag menar, jag antar att de texterna du lämnade in, att du ändå hade någon slags tanke med att det som stod i dem var korrekt. Och det är ju det som är att vara en intelligent, reflekterande person. Det handlar ju om att kunna sålla bland information. Och det tänker jag är så här, för då mina barns generation, det är ju liksom, det är det som är A och O för dem hela tiden. Mm. Alltså att lära sig att sålla bland information. Och det är därför jag också kan ofta vara så himla, bli så himla rädd för min fellow-generation som är så otroligt dåliga själva på källkritik, att de återspeglar ju det på sina barn. Och det är den här grejen som finns bland min generation, att man vill ha så här filter på allting till barnen. Man vill ha att skolan ska ta ansvar för mobbing. Man vill att skolan ska ha regler mot särkränkande behandling. Men man har, för att man själv inte liksom kan tänka och ta den dialogen med sina närstående. Och det är ju ett sånt exempel i det här som var nu förra veckan, jag vet inte om du såg det, med tafsardagen. Blev en stor grej att det fanns en challenge på TikTok bland unga killar att de skulle tafsa på tjejer den 15 april. Och till och med polisen delade det här, alltså hur många som helst i min vänskapskrets delade det här och bara, det här är för jävligt. Så här. Och sen visade det sig att det var fejk. Det fanns ingen tafsardagen och det fanns ingen som kunde visa på en källa att det var sant. Och jag pratade med min äldsta dotter och enda hon hade sett om det också var just de här skrämselpropagandan kring det. Och sen är det ju så här, det är ju för jävligt med tafsning i skolan och sånt. Men det är också så här lite roligt, det finns en forskare om internet som heter Elsa Dunkel som är väldigt duktig som skrev att så här, om du som förälder för första gången har ett samtal med din son om att det finns en tafsardag och inte har pratat om liksom strukturer och könsroller med ditt barn innan så har ju du ett problem som förälder.
Mm.
Så att min generation, vi är ju fucked alltså när det gäller allt sånt här. Alltså, och det märker man ju när man jobbar med träning väldigt mycket också att om, alltså det var ju så många som trodde att det här paddelstyrkeprogrammet som vi gjorde på 1 april att det var sant liksom. För att om någon säger det på internet till någon i min generation då är det internet som faktakälla liksom. Alltså vi kommer ju inte klara oss alltså när AI slår igenom vilket liksom det redan har gjort men när vi kommer börja använda det allt mer i samhället då kommer ju min generation vara rökt alltså. Medan jag upplever att till exempel min då äldsta dotter som är 13 har ju en helt annan syn på källkritik och sådana saker och så här att inte lämna ut sig själv, låsta profiler överallt, radera sina bilder. Hon säger att jag spammar till exempel på internet. Det är ju liksom någonting exklusivt för dem att vara anonyma på internet och det tror inte jag att min generation fattar.
Nej. Nej. Vi kommer alla vara körda. Tror jag, ärligt talat. Nej, vi skippar den grejen.
Lydia, vi pratar ju om livet idag och det känns så himla härligt tycker jag för övrigt. Vi pratar inte om tempoböj eller i vilken vinkel man helst bör göra sina hip thrust utan vi ska prata om livet. Och vi fick en jättebra fråga på Instagram som jag ska läsa för dig så får du reflektera över den. Det här med att folk alltid tycker att man måste utmana sig, göra det man är rädd för, utvecklas. Varför tjatar alla livscoachen personligheter om det hela tiden? Det måste man väl inte alls? Inte livet tillräckligt utmanande som det är? Kan man inte bara få vara nöjd? Tänker ofta på någon podd jag hörde med Paolo, då antar jag att det är Paolo Roberto, där han tjatade om att man måste våga utmana sig, inte fastna. En dag senare, boom! Han kanske skulle ha nöjt sig istället och inte utmanat sig så. Ja, med vänlig hälsning, nöjd. Vad tänker du?
Gud vad bra, gud vad fint skrivet och bra reflekterat. För att jag känner ju, när jag inte känner att jag gör alldeles för lite under dagen och kollar på alldeles för mycket tv, så känner jag ju lite sådär att jag inte orkar, jag ser inte poängen med att hela tiden jobba för att bli bättre. För det händer ju på något sätt per automatik. Man utvecklas, man lär sig saker. Och jag tror att det också är liksom en trend hos såklart alla, men speciellt kvinnor, speciellt högpresterande kvinnor. Du börjar redan liksom i grundskolan. Du pratade om din dotter som ska få A i allt hela tiden. Och det tror inte jag att hon är ensam om som liksom ung tjej. Så redan från början så lär man ju sig att man ska klättra i livsstegen. Och då, jag har tänkt en hel del på det som kallas för imposter syndrome. Eller bluffsyndromet på svenska. Som just handlar om att man känner sig som en bluff. Man känner att man inte håller eller har den kompetensen som andra tror att man har, att man inte hör hemma i vissa situationer, ofta just i arbetsrelaterade miljöer. Och det här, jag kollade upp lite mer om liksom vad som var bakgrunden för det här syndromet. Och det är ju ett begrepp som myntades 1978 av två kvinnliga forskare som först och främst kollade på kvinnor och hur de upplever sig i arbetslivet. Och där kom man egentligen fram till att ja, men högpresterande kvinnor tenderar att tro att de inte är intelligenta och att andra övervärderar dem. Mm. Så att jag känner att det går jättemycket hand i hand med det här, liksom att hela tiden känna att det finns någonting kvar som jag inte gjort. Jag har inte fullföljt, eller vad heter det? Jag har inte uppnått min fulla potential.
Mm. Och gud vad jag hatar folk som pratar om fulla potential.
Ja, jag såg någon Instagram-bild eller något konstverk som just sa att så här, din fulla potential är mycket mindre än vad du tror att den är. Och det tyckte jag var jättefint. För att jag vill mycket hellre tänka så än att tänka att jag hela tiden måste ta mig vidare från situationen jag är i. Och sen så satt jag också, idag innan inspelning så satt jag och pratade med en kompis på gymmet. Och han är ju otroligt sådär målmedveten, han är full av ångest, han är först och främst full av liksom dödsångest och stress. Och han känner att meningen med livet är ju att hela tiden bygga vidare. Att hela tiden sträva efter att bli bättre och bättre och bättre. Och jag tror ju också där, ärligt talat, att hans dödsångest är lite kopplad till den här känslan av att hela tiden behöva uppnå. Den här ångesten som gnager och gnager och gnager och faktiskt är bra på vissa sätt, den får ju oss att utvecklas. Men samtidigt kan ta över.
Men har du sagt det här till honom? Alltså, sa du till honom, har du sagt så här, men du har ju dödsångest?
Ja, det har jag sagt. Och jag har också ofta varit den som säger åt honom att ta det lugnt. För att han är fantastiskt duktig. Han är svinstark och utvecklas som satan. Och varannan dag kommer han in på gymmet och är liksom, har druckit 5 espresso shots och är liksom så jävla igång. Och varannat pass så är allt meningslöst för att ett sätt kändes tungt. Och då har jag varit den som gått in och sagt, men vad fan, liksom, ska du inte bara ta och gå hem då? Ska du kanske inte träna 6 dagar i veckan så här hårt? Ska du, vad händer om du faktiskt liksom är lite lat? Och jag tror att delvis så kan det vara... Så jag tror fortfarande att han behöver anamma lite av det. Men samtidigt så förstår jag ju också att med en människa som grubblar mycket, som har de här demonerna i sig. Om man säger åt dem att stanna och vara oproduktiva så kommer de också må väldigt mycket sämre. För då behöver de hantera allt det där som händer i kroppen.
Ja, men typ att landa i också, vad är syftet med allt det här? Och när ska jag känna mig nöjd då? För att om man hela tiden känner att man måste pressa sig själv lite mer eller uppfylla någon slags mer, så kommer det ju heller aldrig att ta slut, tänker jag. På något sätt. Och det är det här som är... Alltså jag tycker att det här är så intressant, som du säger, på så många plan. För att jag kan ju känna väldigt mycket ibland att just våran målgrupp, som är liksom, ja, men de som faktiskt lyssnar på den här podden och de som köper våra tjänster och våra träningsprogram och sådär. Jag säger ju så ofta till dem så här, du borde ligga på soffan mer och ta ett glas vin. Alltså, varför ska du maximera så mycket hela tiden? Alltså den här, du har säkert också stött på sådana PT-kunder till exempel som säger så här, men jag vill dra 1,5 kilo eller gånger min kroppsvikt, säger vi, i marklyft. Jag vill springa milen på under 45 minuter. Jag vill kunna hoppa double unders. Alltså de har så här massa olika krav. Och så tränare så blir det ju att man säger så här, okej, men du kommer inte bli bäst på allt det här samtidigt. Du måste liksom välja. Och sen i efterhand så visar det sig att de vill också gå ner i vikt samtidigt, för det har de inte riktigt vågat säga från början. Men de har också så här sjukt stressigt jobb, för det är ofta de som har råd att köpa PT också. Och sen så har de liksom partner, kids, alltså de har så mycket, och just det här att de ska så här maximera sitt liv hela tiden. Jag blir så trött av det, och jag tror att jag har aldrig faktiskt tror jag känt så själv Men jag har också en annan sak i mig som jag också alltid undrat. Varför har jag fått det här? För det har ju varit lite som ett straff också. Och det är ju att jag har aldrig känt att reglerna... Alltså jag har aldrig förstått syftet med regler. Och jag har aldrig förstått syftet med att man ska vissa saker. Så redan i fyran började jag skolka. Och sen gick det ju inte så bra för mig. Och jag liksom försökte hitta... Alltså jag var väldigt bra på det här du sa, på att fuska och liksom lösa saker på och ljuga och liksom ljuga för mina föräldrar och härja och just den här grejen att så här, det här är olagligt, typ vi hittade stöldgods i ett källarförråd en gång, jag och mina kompisar, och så tog vi det och så bara försökte vi sälja det så här, till en dag när vi kom dit så står en kille i det källarförrådet och bara: var är mina grejer? Och vi bara: vadå för grejer? Så här, det är jag ska bäckna mina grejer som jag har tjålat. Jag hörde de orden. Och vi fattade ingenting. Och sen fick inte vi gå därifrån förrän vi liksom löste det här för honom. Men sen till slut så gav han upp. Alltså det var en ganska hotfull situation. Så här, men
ja.
Jag har liksom aldrig förstått så här, varför det finns regler. Och därför har jag heller aldrig känt att jag har behövt anstränga mig på det sättet. Alltså vara bäst på någonting.
Mm.
Du frågade mig någon gång om jag var en tävlingsmänniska. Men jag är liksom aldrig så här: men varför då? Alltså, och där kan jag se lite hos min yngsta dotter också, att hon är så här: varför ska man gå till skolan? Varför ska jag lära mig uppställning, säger hon. Jag kommer aldrig använda det i mitt liv, säger hon, fast hon bara går i trean.
Mm.
Och då känner jag ibland så här: gud, bli inte som jag. För livet är så mycket lättare om man accepterar alla de här reglerna.
Mm.
Men samtidigt också så mycket svårare. För att jag känner ju typ att när jag ligger i soffan en hel dag och kolla på serier, då gör jag en feministisk gärning. Alltså om jag jämför med liksom andra i min ålder. Och jag tycker att det här är så himla... Alltså, får jag läsa upp en grej som jag skärmdumpade idag från Instagram?
Ja.
Som en skärmdump som en annan person delade. Och jag tror att hon delade det för, liksom, för att hon tyckte att det här var så jävla coolt. Då är det en kvinna som har skrivit så här: för exakt 2 veckor sedan föddes min andra son. Så skriver hon om vilken tid... fredag den 9 april klockan 4:11 på morgonen. 5 timmar senare hade jag en heldagsredovisning om marknadskommunikation, strategier för sociala medier och datadriven marknadsföring. Jag möttes av många blickar den dagen, både på förlossning och BB, med min dator igång i väntan på min gruppstur för redovisning. Men du har precis fött barn, kan du inte redovisa en annan gång? De senaste 9 månaderna har jag pluggat 100%, jobbat mellan 50% och 150% med min lilla hobbyverksamhet som blivit vinstdrivande och registrerad som företag i januari. Under all denna tid var jag gravid. Det här kanske låter helt galet, men för mig har det aldrig handlat om att välja det ena eller det andra. Jag vill aldrig begränsa mig själv, för allt går hand i hand. Bla bla bla, lite till. Sen nästa vecka börjar det här projektet och sen avslutas det med att så här: min fantastiska klasskamrat skrev till mig, detta kommer vara med i framgångspodden. Alltså, oh, vad känner du när du hör det?
Jag blir trött och jag känner att det är lite som att... Det är ingen fel med det, men det är lite som att lägga ut en, liksom, en bild på ens skitsnygga kropp. Att man bara skryter, man vet att man gör allt det här bra, man lägger ut det. Jag tror inte att jag blir inte inspirerad av sånt. Blir du det? Blir du inspirerad och taggad att dra dig själv genom lera för att kunna säga att du har gjort 1000 saker?
Nej, men det jag menar, jag har ju aldrig haft det där i mig. Jag är ju så här: fan, kolla på mig. Jag bakade liksom en kaka häromdagen samtidigt som jag pratade med min kompis Caroline i telefon. Och jag sa högt flera gånger under telefonsamtalet: fan vad grym jag är som bakar den här kakan. Alltså jag tycker ju att jag är så här bra med massa grejer. Jag förstår ju inte det där som den här personen beskriver. Alltså så här, varför ska man hålla på så där? Det verkar ju jättejobbigt. Alltså, bara den grejen som jag också vet hur man liksom mår i kroppen efter att man har fan sprungit maraton och tävlat i crossfit samtidigt, som det ungefär känns efter att föda barn. Liksom.
Mm.
Men så här, varför måste man maximera allt det här samtidigt? Och varför måste man skryta om det? Alltså så här, och sen så här, ja, behöver kvinnor vara som en man för att man liksom ska så här viktas jämt i arbetslivet, eller? Alltså, jag tycker det är så stressande, som du säger också, det här, så här, någon ska visa upp sin skitsnygga kropp och så ska någon annan bara: åh, det där vill jag också göra. Men alltså, vad är det för fel med att ta det lugnt? Och vad är det för fel med att säga så här: det här kan inte jag? Men det här med bluffsyndromet kan jag känna igen mig jättemycket i, för att när jag var lika gammal som dig så skrev jag en långfilm som gick på bio. Vilket innebar att så här, jag hade möte med Sony och deras så här, chefer, och jag hade möte på Svenska Filminstitutet, och när vi skulle äska pengar från Svenska Filminstitutet så sa vår producent så här, Klara är väldigt bra på att skriva dialog, och då sa hon så här, ja men det är alla i hennes ålder för de tittar så mycket på tv. Och liksom, att jag blev tvungen att gå på sådana där möten var ju någonting som, då kände jag ju verkligen så här imposter syndrome. Alltså jag hade skrivit en film som handlade om att jag bodde i min kompis Kalles kök och inte hade några pengar och gjorde ingenting. Filmen handlade om att vi inte gjorde någonting under en sommar. Och jag kände hela tiden att jag skulle stå på de där mötena och låtsas att jag var någonting annat än det jag var. Och det var jättejobbigt. Och jag minns så tydligt, för den tiden så umgicks jag liksom med alla som höll på med film samtidigt, och en av dem var Josef Fares som också gjorde några filmer, men nu jobbar han med spel istället. Men jag minns att jag tittade på honom och bara, hur kan han vara så jäkla cool? För att han är en sån här person som är, han är exakt likadan med alla människor han träffar. Han säger så här, tjena kompis, fan, så dunkar han den här Sony Entertainment vdn i ryggen och bara, fan, ska du ha en bärs eller? Och sådär. Och alla blir helt liksom knockade av den skärmen, för det är ju otroligt avslappnande med sådana personer. Och jag kände liksom på den tiden att jag kunde inte vara så överhuvudtaget. Och det är ju nog inte förrän idag, i den ålder jag är idag, som jag kan också... Jag fick frågan om något jobb för någon vecka sedan, om att göra någonting. Och så sa jag så här, nej, vet du att jag är... Det handlade om att göra lite så här grafiska prylar till filmer. Vilket inte är min grej överhuvudtaget. Men jag, och då sa jag så här, vet du att jag... Min lärare när jag läste Adobe-programmen sa till mig att... allting du gör ser ut som stalinistiska postkort. Det här är nog inte din grej. Och det är så skönt. Idag kan jag liksom säga så i vilket sammanhang jag än är i. Att så här, det här är inte min grej. Det här är inte jag bra på. Det här kommer någon annan göra bättre. Eller jag skulle vilja bli bättre på analys, sa jag till exempel på ett möte som gällde ett jobb häromveckan. När hon frågade, liksom så här, vad är dina svagheter? Du vet, så här, som folk frågar. Jag har inget problem med det längre. Men jag tycker synd om de människor som känner att de har det här bluffsyndromet. Och det görs ju inte då bättre av att såna här, det som det här jag läste upp, att det liksom är någonting som kommuniceras till oss kvinnor. Alltså, jag blev typ förbannad när jag läste det där.
Ja, det förstår jag. För att man ser inte vad personen vill uppnå med att berätta allt det här. Och så, alltså det är så himla... vad ska man säga, nästan omdömeslöst på ett sätt, med tanke på vad för samhälle vi lever i, ett samhälle som hetsar och hetsar och hetsar mest hela tiden via sociala medier, liksom inte bara kroppskomplex utan just liksom framgångspodden. Ska inte hata på framgångspodden.
Är det liksom målet?
Ja, men det verkar som det är så, åh gud, grattis, det här låter som framgångspodden, och då känner jag så här, oj, då har man väl misslyckats.
Det blir så himla... på att skjuta mig i skallen.
Ja. Ja. Och så här, men bevisligen så är det ju folk som blir det finns ju en grupp människor som blir genuint inspirerade av såna här framgångshistorier. Så jag menar, det är väl bara inte jag, vi fattar väl bara inte den där grejen. Men jag tänker det här du sa, nej, med att du avundades Fares för att han kunde vara likadan hela tiden med alla. Och också just konsten att kunna erkänna svagheter och kunna säga nej till saker som man faktiskt inte har koll på. Jag känner ju snarare att problemet är att jag underskattar vad jag kan göra från början. Så då blir det ju snarare att jag är väldigt duktig på att säga, nej, men det där vet jag ingenting om. Och så liksom sträcker det sig så pass långt att jag till slut begränsar mig. Och till exempel liksom när ni frågade mig om jag ville vara med och hjälpa till med styrkebyrån. Det var ju jättekul och smickrande. Det var en otrolig bekräftelse, men jag fick ju panik. För hela tiden känns det ju som att ni har missuppfattat vad jag kan, vad jag är kapabel till att göra. Jag är en liksom 24-årig tjej som praktiskt taget inte gör något annat än att jobba och kolla på tv och dricka öl. Liksom, och så ska jag sitta här och...
Man älskar det. Ja. Det är ju vad jag gör också. Men, och då måste jag ändå säga att så här, det som vi såg med dig, för nu, vi kände ju dig från att du gjorde praktik och så det som vi såg hos dig som vi kände att det är exakt det här vi behöver, det är en person som kan kommunikation. Mm. Och det är och det har du nog också märkt nu när du har jobbat som tränare ett tag, att det handlar ju inte alls som man, det är ju det som är så dåligt med PT-utbildningar, att man står och så här, pratar om olika fystester. Alltså jag vet inte hur det var på din utbildning, men på våran var det så här sjukt mycket fystester. Mm. Det här testet för det här och det här testet är för det här och sen ska vi testa lära oss. Alltså hur ofta har du gjort Harrestest med dina kunder? Fy fan vad jag var dålig på Harrestest för övrigt. Jag hoppade över en sån där liten häck. Så att jag hoppade så högt för jag satsade så mycket så jag flög in i väggen. Men liksom, det är ju inte det, utan det är ju kommunikation. Det handlar ju om att se en människa som du har framför dig och se den och se vad den är för person och hur du ska prata med den här personen idag. Och samma sak är ju i dina sociala kanaler där du liksom är sjukt rolig, intelligent, reflekterande, driver med dig själv och skrattar åt dig själv och så här, visar att så här, jag tar inte det här på så jäkla stort allvar. Det är bara internet liksom. Och det är ju exakt det som vi behöver i vårt företag. Och det var det vi såg. Och vi sa ju också, både jag och Johanna sa ju att så här, vi båda önskade att vi hade varit som du när vi var 24. För då känner vi så här, gud, vad kommer den här personen vara när den är 40? Jag är 0% orolig för dig, Lydia.
Mm. Men gud, det där var jättesnällt. Vilket jävla... Så här, nu skäms jag lite över att jag lät det pågå så länge. Jag borde ha avbrutit dig. Så det inte bara blev en lång liksom, avrunkning av lyddan.
Ja, men älskar, det är ju, du förtjänar det. Men alltså, är du inte med på vad jag menar med det här med kommunikation? Alltså, tänk om, hade du någon typ av kommunikationsdel på din PT-utbildning?
Nej, typ inte.
Alltså, vi hade så här cold calling, kom jag ihåg, en hel dag. Alltså, hur sjukt är inte det? En hel dag kom det någon så här säljare till oss som började med att berätta så här hur mycket timmar han hade sålt på den tiden han var PT. Och sen så skulle vi sitta, alltså jag minns det här var så jävla dumt. Jag skulle sitta med, kom ihåg, med Jenny som driver CrossFit Nordic och vi satt och bara garvade för hon gick utbildningen samtidigt som mig. Och så skulle vi sitta rygg mot varann och låtsas att vi ringde upp någon som vi aldrig hade pratat med som hade lämnat oss sitt telefonnummer på gymmet och så skulle vi så här sälja in ett PT-paket till den personen. Och jag minns det så tydligt att det var så här, för jag och Johanna jobbade redan med träning på den tiden. Vi liksom utbildade oss egentligen för att ha licensen på något sätt. Så vi hade, och sen så hade vi båda jobbat med kommunikation i ganska många år. Och sen var vi ju då lite äldre än vad många var. Mm. Och det var så många på vår utbildning som var så här just 20-åriga killar. Och när man då hade, vi hade också Jakob Gudiol i träningsprogrammering. Och så skulle man då göra, så fick vi ju så här olika case. Så skulle vi göra liksom träningsprogram till olika kunder. Och då bland annat var ett case var så här en ensamstående mamma. Mm. Och då gjorde de här killarna så här, ja, men så var det typ så här, hon handlar väldigt mycket. Så då la de in så här att hon skulle göra jättemycket farmer's carry.
För att bli starkare på bära mat.
Ja, och så var det, men det var också så här, hon ska köra en så här fyrsplit och hon ska göra det och hon ska köra cardio. Och sen så, och då minns jag att både jag och Johanna var så här, men alltså, ingen människa, alltså, hur tränade hon innan då? Hon tränade ju uppenbarligen ingenting. Alltså, och så hon går ju redan med matkassar hela tiden. Hur kul kommer hon tycka det är att göra en massa farmer's carry hela dagarna? Liksom? Men just det där, så det saknades just det här med kommunikation. Att så här, det handlar ju så mycket om att möta en ny människa och sen efter nästa timme kommer en ny människa och så kommer en ny människa och att du ska lyssna på den människan och se vad den behöver just nu. Sen spelar ju inte träningen så stor roll. Liksom. Mm. Och det har du. Så du kommer ju kunna jobba med kommunikation inom vad du än... Alltså det kommer ju alltid vara din styrka. Och det är ju samma sak som vad man än liksom köper för tjänst. Eller vad man går. Man går till en läkare där man går och ska fixa bilen. Man har ju alltid en så mycket bättre upplevelse om man blir mött av en person som kommunicerar bra.
Mm. Och det är ju det roligaste också. Ja, men det är ju, i och med att jag faktiskt... Jag tycker ju att jag är helt okej på det. Att jag är bra på att se folk för att jag har ett genuint intresse för det. Så det är så himla klyschigt, men jag är ju nyfiken på folk. Det är ju jättespännande att ha en timme med en sorts människa som reagerar olika från den andra. Alltså det här är hur om man har en person som har en dålig dag till exempel och ska träna den personen och kunna snabbt som fan liksom avläsa, okej, behöver den här personen att jag lägger mig på deras nivå, ska jag spegla den här personen för att den här personen behöver vara lite cynisk och arg idag, eller är det här en person som behöver att jag är en cheerleader och som hejar och peppar och drar upp dem, liksom, vilken metod kommer funka bäst, att man liksom jag har blivit så jävla bra på det där. Jag har märkt skillnad i hur jag nu kan så här hantera så många olika människor på ett ganska fint sätt.
Ja, men, och det där kommer vara en styrka för dig resten av livet. För att blir man bra på det där i gymmet så kan man möta alla sorters människor på alla platser. Och då kan man bli som Josef Fares, som jag sa. Därför att du kommer sitta på en middag om 5 år och så kommer du höra när den där snubben snackar. Så kommer du se honom framför dig i gymmet. Och så kommer du tänka så här, ah, men det där är ju en sån där person liksom. Och så förstår du helt plötsligt hela scenariot kring den personen. Och samma sak med den här kvinnan som jag sa som vill marka, springa, bla bla bla. Och du kommer vara den här personen som istället säger, men du, hur mycket ledig tid har du liksom när du bara slappar? Och det där, det att du redan är där skulle jag säga tyder på en hög liksom intelligens eller en hög inkänning av andra människor. För att i början när jag jobbade som personlig tränare så var jag mycket sämre på att liksom bidra med min egen kompetens. Och jag kände mycket mer att jag behöver vara en kreativ person istället för att förklara för de här personerna att så här, nej, men vet du vad, du behöver inte köra de här kreativa crazy-passen varje gång. Du behöver liksom ligga ner på golvet och lära dig att andas. Det kräver ju lite cojones för att vara den personen som säger det till den där personen. Och det är inte alltid så lätt. Alltså jag minns i början när jag jobbade i gymmet så var jag helt slut efter en hel dag för att jag var så jäkla kreativ under alla mina pass. Och jag minns att vi hade ju en till praktikant samtidigt som du var praktikant hos oss. Och jag minns att hon sa så här, du, en fråga bara, vad gör man när det blir tyst? Och det är en sån grej som man i början tyckte var svinjobbig ju. Att det blev tyst när den ena personen, när kunden liksom vilade eller mellan sätten. Och det kräver ju också en viss slags självkänsla. Att kunna vara tyst då.
Att kunna vara tyst med en främling just. Men det är ju fortfarande utmanande, men också ganska självklart att det är en främling. Alltså har man inte 1000 saker gemensamt, man känner inte till den andras liksom vardagsliv och kan därför fråga om en begränsad mängd grejer.
Jag tänker att 0% bluffsyndrom ska du gå omkring med. Därför att erfarenheten av att möta alla de här människorna i alla deras... Alltså, och det ska man ju verkligen veta, att en person som går till en PT, vissa av dem som går till dig varje vecka, de har ångest, Lydia, innan de gör det inför varje pass. För att de tror att det kommer gå dåligt, att de kommer bli trötta, att de kommer skämmas inför dig, att de kommer liksom skämmas för att de inte är tillräckligt starka. Och då att liksom du bemöter dem på ett fint sätt, det är liksom, det är ju superfint.
Ja, men det är ju också något som är väldigt tillfredsställande när man vet att när man har en ny kund, så brukar jag alltid fråga så här, hur känns det här då? Och svaret är ju i typ, i alla fall i 50% av fallen, så här, oh, det är nervöst, jag är lite rädd. För att sen fråga i slutet, så här, men hur kändes det här, hur var det? Och så är de ju typ alltid positiva och glada. Och då känner man också, så, man blir ju stolt också. Så här, den här personen gjorde något som faktiskt var väldigt läskigt. Och jag har ju insett det själv, att hur jobbigt är det inte att bli liksom inspekterad och bevakad en timme när man gör saker, när man lyfter saker. Alltså jag har så mycket respekt för folk som vågar det, ärligt talat. Jag liksom själv,
ja, men det är ju jättestort.
Det är svinstort. Och jag blir ju själv nervös bara när liksom jag ska ha en liten publik som kollar på mig. I och för sig, jag har valt styrkelyft. Jag har valt fel sport om jag inte vill att folk ska bedöma och kolla på hur jag lyfter. Men ändå, det är jävligt coolt. Roligt jobb. Ett bra jobb för mig.
Och du kommer ha nytta av det på så många plan i livet. Så att fortsätt med dina långa scones-frukostar med Desperate Housewives med gott samvete, för att du är ändå en världsförbättrare, Lydia.
Men du då, Klara, värstingen. Vilka historier du har att dela med dig av för att berika denna perfektionistiska värld.
Ja, men det sköna är ju att jag inte behöver känna att jag behöver maximera någonting för min egen del. Jag har en kompis som kallar den här kunskapen som jag har för chicken McKnowledge. Hon säger att jag har chicken McKnowledge. Alltså att om du frågar mig någonting om Fresh Prince i Bel-Air, eller om man frågar någonting om hur många grader man ska tillreda en lutfisk i en varmluftsugn eller någonting, så har jag någon historia om det. I någonting sånt där. Och det är ju kanske ingenting som det kommer inte gå så bra för mig om jag gör ett högskoleprov idag. Men liksom, just vad är den kunskapen till för? Det är lite som min dotter sa. Jag använder inte uppställd matte liksom, i min vardag. Men jag har ändå kanske haft lite så utbildningskomplex. Men, och just det där med chicken McKnowledge, jag hade det här samtalet med en killkompis som har varit så här. Han har känt att liksom, just att han inte har någon karriär, och sen har han valt att inte ha familj, och lever fortfarande som vi gjorde. Det var han som jag krockade den här färdtjänstbussen med. Och han jobbar fortfarande på filminspelningar och rycker in lite extra och är lite runner och lite produktionsassistent, och sen så jobbar han ibland extra inom bar och sånt där. Så han känt så här, det här är ändå, hade han en lite så här livskris förra året, och då sa jag till honom att så här, men vet du, det som jag värderar högst i mitt liv, och som jag tycker att andra människor ska värdera högst i sitt liv också, det är att ha nära relationer. Och nära relationer behöver inte betyda att man lever i en tvåsamhet eller att man har en jättebra kontakt med sina föräldrar. Jag menar inte så, utan jag menar att så här, förmågan rent kommunikativt att knyta an till andra människor, det är någonting som i slutändan, det är väl så här, gud, nu låter jag också så här skitlöjlig, men när man ligger där och ska dö liksom, och det här man brukar säga, vad folk så här tänker tillbaka att de ångrar när de dör, så är det ju typ att de inte har spenderat mer tid med dem som de tycker om. Och det ligger ju någonting i det. I morse så käkade jag frukost med min äldsta dotter. Hon är ju så här, hon är så jävla teenager nu så att det är helt sjukt. Alltså om jag mässar henne och säger, ska du komma hem och äta middag? Så frågar hon så här, vad blir det? Och sen har hon så mycket aktiviteter så vi ses liksom inte så mycket. Så kom hon upp i morse och ville äta frukost med mig. Och vi käkade frukost tillsammans vid bordet och pratade. Och det var så här, det var så himla fint. Det är sånt jag värderar i livet nu för tiden.
Men det är väl vad de flesta kommer fram till slut. Gud vad det här blir mjukt och kärlek, så här, love is all you need, men vad fan. Så är det, ja, väl. Nej,
eller är det kanske att efter Lydia, att du har klämt fram ditt andra barn, att du samma dag håller en heldagsutbildning i sociala medier. Är inte det kanske målet?
Jag tror att dock jag blir bannlyst från styrkebyrån på alla sätt och vis. Så jag vågar inte.
Ska skicka en sluta hålla på tröja till den här personen. Det är ju en så fin balans tycker jag på något sätt, det här med, och det kan jag själv känna jätteofta, och det är kanske mitt imposter syndrome, men jag kan ju väldigt ofta känna att så här, jag är så privilegierad, och det är ju därför jag ägnar mig åt en del ideella uppdrag nu för tiden. Jag är så privilegierad, jag är en vit medelklasskvinna i Stockholms vitaste område som jobbar med media. Jag har liksom, alltså, jag har tid att hålla på och titta på mitt fertila sekret och äta LCHF och fundera över om vilka hudvårdsprodukter jag ska använda och vilket, om jag ska köra no poo-metoden i mitt hår. Och de flesta människor på det här jordklotet har inte den tiden, och då blir ju allt det här vi håller på med extremt meningslöst. Den liksom rymdångesten brukar Mandalaya kalla det för. Den kan jag hamna i ibland.
Nej, men det, ja.
Om jag hade varit man kanske hade jag gjort en sån här Anders Borg och visat kuken på någon fest eller något.
Antagligen. Det hade inte blivit överraskad. Men nu om du hade varit en kvinna och gjorde det, då hade det också varit en feministisk handling på något sätt.
Oh, det är ju en till bra historia. När vi blev portade från nattklubben Heaven på Kungsgatan.
Uh-huh.
Som ligger där mitt emot, vad heter det, kasinot. Mm. Där låg det ett ställe som heter Heaven. Då blev vi portade därifrån, och då, för att min kompis HC moonade för vakten.
Så du är portad från en klubb. Tror du att det fortfarande håller? Ska vi gå dit?
Nästa. Jag tror inte den finns kvar. Det är nog 20 år sedan den la ner eller någonting. Och det var inget höjdarställe, kan jag säga.
Och det hade inget att göra med att du blev portad?
Nej. Men det är ju en bra merit ändå, att ha blivit portad från Heaven på grund av mooning. Det var mycket mooning faktiskt i vårt liv på den tiden.
Det var trendigt.
Vi var lite så här, ja, men vi var fan jävligt coola. Alltså. Vi var ju såna här som moonade på fester, fjärtade om någon drog oss i fingret, kastade pommes frites på gubbar på tunnelbanan. Och
ni
så
var sköna snubbar, helt enkelt. Eller inte så jävla sköna, osköna snubbar.
Helena lärde mig också att visa tutten i baren för att få uppmärksamhet av bartendern när det var mycket, mycket kö.
Funkade det?
Ja, absolut.
Nice. Ska jag ta med mig? Jag brukade moona folk när jag var barn. Det var jättekul. Vi brukade stå på balkongen, jag och min kompis, och så brukade vi liksom ropa något i stil med så här, kolla upp så får ni se något roligt. Och sen så drog vi ner byxorna. Och sen så till slut så kom mamma på oss, eller rättare sagt, hon kom ut och var så här, men tjejer, vad gör ni för någonting? Och så, kollade vi lite busigt på varandra, och så tror jag att jag sa så här, vi visar våra pumpor. Och så skrattade vi jättemycket och mamma så här skakade på huvudet. Och så fick vi gå in. Men det var fint. Det tyckte jag var...
Du hade gjort det här idag i Hammarby Sjöstad. Då hade någon lagt ut ett inlägg om det i den lokala Facebookgruppen och skrivit, var är samhället på väg?
I precis rätt håll, kan jag tycka. Folk måste loosen upp lite. Av med brallorna.
Ja, exakt.
Ja.
Ja, jag håller med.
Ska vi säga så?
Ja, jag tycker vi säger så. Jag tycker det här var ett underbart samtal. Det här gör vi om.
Ja, det tycker jag.
Ja, det gör vi.
Ja, gärna i mikrofon.
Vi hörs då.
Ja, hej då.
Kram.
Kram. Hej.